Stollar, bollar med Karin, Petra och Björn.
Stollar, bollar.
Säsong 3.
Hej Karin.
Hej Petra.
Idag ska vi prata om Mexiko bland annat.
Ja, men vi ska ju det.
Men jag har hört ryktas att du vill rikta dig till alla våra ryska lyssnare först.
Ja, men först så skulle jag vilja ta upp det här litauiska initiativet som heter Call Russia.
Mm.
Där ryskspråkiga människor från hela världen får ringa till privatpersoner i Ryssland. Och upplägget är att för att komma runt den ryska statens censur, för det blir ju mer och mer drakoniska lagar för att förhindra öppenhet och att nyheter kommer fram till det ryska folket. Och det är ju många till exempel som inte ens vet eller tror på att det försiggår ett krig i Ukraina. Och för att komma runt det här så har man startat det här initiativet Call Russia. Och då får du ett telefonnummer till en privatperson i Ryssland slumpas fram på deras hemsida. Och så ringer du upp den personen. Och här har jag en liten beskrivning på hur man kan starta ett sånt samtal.
Mm.
Och då kan man säga, hej, jag heter Karin och jag är en frivillig och jag kommer från Sverige. Och jag skulle vilja prata med dig om vad som händer i Ukraina och vilken information som kanske inte är tillgänglig i Ryssland. Och speciellt som många reportrar och nätverk inte kan dela information på ett säkert sätt mer. Och ingen kommer att veta om den här konversationen förutom du och jag. Och jag är bara en volontär som försöker arbeta för att det ska bli en fredlig lösning på det här. Är det någonting du skulle vilja diskutera? Och det här är alltså från deras hemsida hur man kan inleda en konversation.
Ja, det är ju det där att de kanske bara förstår ryska som kan vara lite... Nu tror jag i och för sig många ryssar pratar hyfsad engelska.
Nej, det är rysktalande som ringer. Det är alltså... Man behöver kunna ryska för att vara med i det här projektet.
Mm. Så du vill uppmana att man går med i den här rörelsen helt enkelt?
För våra ryskspråkiga lyssnare helt enkelt.
Ja. Och vad är det för hemsidaadress? Är det Call Russia? Kommer man dit om man googlar på det?
Ifall man googlar Call Russia så kommer man dit. Och vad det gäller de som tar emot de här samtalen så ungefär... 2/3 blir förbannade eller slänger bara på luren. Men ungefär 1/3 vill tydligen prata vidare och veta mer. Eller lägger i alla fall inte på.
Nej.
Utan sitter och
lyssnar.
Ja, precis.
Mm. Vad bra!
Ja, jag tyckte bara det var ett så himla smart sätt att... Nå in.
Stollar, bollar.
Anledningen till att vi ska prata om Mexiko idag. Vi var ju på en utställning på Världskulturmuseet som vi ska snacka om. Men du ska ju också jobba med Diblick.
Ja, som var en av dem som var medskapare till utställningen Viva Mexiko på Världskulturmuseet. Mm. Och Diblick, hon är scenograf och ljussättare- och kostymör utbildad i Mexiko.
Mm. Och de arbetar lite annorlunda, berättade du. Kan inte du berätta det igen?
Ja, nej men där så är det en och samma yrkesroll. Så det är inte uppdelat som här. Att man studerar ljus eller man studerar scenografi. Utan det är ett och samma. Så att man ser det mer som en helhet i ett sceniskt sammanhang. Och det är ju många här också som både är scenografer och ljussättare. Men där är det mer artikulerat.
Mm.
Och jag lärde känna Diblick när jag spelade med i Vera Bersaks Alla vindar är stilla. Där hon var den som gjorde ljuset. Och sen så jobbade hon på Världskulturmuseet samtidigt som Stollarbolla hade vårt residens där.
Jag tänkte på Frida Kahlo när jag tänker på Mexiko. Och det tror jag det gör. För jag har tänkt på, hon var ju en mexikansk konstnär.
Ja, och hon har ju alltid haft en väldigt prominent plats i ditt hem.
Mm, jag har en målning av henne. Och inte bara jag, utan hon är ju en ikon för oss i väst. Och särskilt, tror jag, kvinnor. Jag tror hon är en av de mest älskade konstnärerna som finns. Så till den milda grad att det ibland nästan kan kännas som en kliché. Och jag har grubblat på vad det är i Frida Kahlos öde och verk som gör henne så stor här i, för västerländska kvinnor framför allt. Och Frida Kahlo, hon föddes ju 1907 och dog 1954. Och hon var ju känd för jättesjälvutlämnande självporträtt och sin kärleksaffär med muralmålaren och konstnären Diego Rivera som hon också gifte sig med 1929. Och deras relation var ju totalt turbulent. Men det är ju det är nästan som ett legendariskt par. Om man tänker på kända par i världshistorien så är ju de ett sånt där par. Hans stora kropp. Kallade ju honom för älskade groda och sådär. Han ser ju verkligen ut som en groda. En stor. Och hon, den här lilla nätta.
Skönheten liksom. För det är nog en grej tror jag med det här ikoniska. Att hon har ett utseende som man alltid har kunnat projicera på den här madonnan som är nästan larger than life. Hon är så otroligt vacker. Jag kommer inte runt det.
Mm. Hon har ju igenväxta ögonbryn. Det är ju hennes kännetecken. Och hon är ju hennes. Jag vet att hon ändrade sitt födelsedatum för hon ville vara född samtidigt som ryska revolutionen tror jag det var. Det var i alla fall en politisk rörelse som hon identifierar sig jättemycket med. Och sen så var hon ju med om en fruktansvärd olycka när hon var 18 år. Hon åkte ju på en spårvagn och så blev den här spårvagnen påkörd och då fick hon någon slags pinne eller stav gick ju genom hela hennes kropp och förstörde hennes mage och hennes kvinnomagen, helt enkelt. Och hennes, man brukar säga
det, att livmodern.
Ja, allting där inne, höften. Och hennes konst beskrivs ju som magisk realism. Och hon, om man tittar på hennes självporträtt så blir hon mer och mer mexikansk i sitt utseende. Och hennes pappa var en tysk fotograf. Och hennes mamma var från Mexiko ursprungligen. Och hon gick ju från att klä sig, man kan se på foton när hon var i 15-årsåldern, att hon väldigt ofta klädde sig som en kille. Alltså hon klädde sig i kostym och hade en androgyn, ett mycket mer androgynt utseende. Men sen när hon anammade sin egen kultur mer och mer, så blev hon också mer och mer mexikansk. Och till slut så gick hon ju bara nästan i såna här folkdräkter och blommor. Och gjorde sig själv till en del av sin konst. Och det har det debatterats väldigt mycket om. För hon blev ju med barn flera gånger. Och hon har gjort en massa målningar av sig själv. Både när hon föder sig själv, när hon föder Diego, när hon föder döda barn. Och man har tolkat hennes konst ofta väldigt bokstavligt. Att det handlar om just hennes personliga tragedier. Och det gör det säkert också. Men det finns många nyare intressanta tolkningar av hennes konst där man tittar på dem mycket mer som symbolverk. Och där man istället för att tolka allting som personligt material så har man gått tillbaka till exempel till mexikansk mytologi och sagor och sådär. Och ser hur hon väldigt medvetet använder element från den mytologin i sina verk. Till exempel så, hon älskar ju djur. Hon hade både en hjort och en apa. Hon hade jättemycket djur som hon hade en personlig relation till. Och hon målar sig själv med sin lilla apa. Men sen har det kommit intressanta analyser kring vad de här djuren betyder på ett symboliskt plan. Mm. Och då får man en helt annan bild av vad målningarna föreställer.
Men är det den här symbolvärlden som har gjort att du har fascinerats så av Frida Kahlo? Och att hon, jag uppfattar det som att, att hon har ändå en speciell plats i ditt hjärta?
Ja. Jag har aldrig tänkt att hon är så där jättevacker. Däremot har jag tänkt, när jag var ung, alla mina idoler som jag har haft länge, jag älskar ordet idol för övrigt, för det är så barnsligt. Då tycker jag, precis som jag berättade någon annan gång om Anis Nins dagböcker, att de har ändrat skepnad för mig. Och så är det också med Frida Kahlo. Jag tror att när jag började tycka om henne, då tyckte jag nog bara att det var färggranna självporträtt. Och sen läste man om henne och hon levde ju ett oerhört passionerat liv. Och det har jag tänkt på just eftersom det är så många som jag känner som gillar henne så mycket. Så det nästan känns löjligt. Varför dras man till någon som lever så fullt ut? Att hon gav sig hän till Diego. Han hade en affär med hennes syster. Hon hade massor med kärleksaffärer, både med män och med kvinnor. Hon trots att hon levde i så här konstant smärta, så gav hon sig hän. Hon drack ju för mycket. Hon använde massor med mediciner. Hon var, tror jag, oerhört passionerad. Och hennes brev finns samlade. Nu vet jag inte vilka författare det är som har redigerat de här böckerna, men jag har böcker med hennes brev. Hon är ju oerhört rolig och drastisk och dramatisk, och hennes vänner betyder väldigt mycket för henne. Men just det här, hennes kärleksaffär med Trotsky är ju känd. För den vävdes samman med det kommunistiska partiets historia och sådär. Men hon hade ju också andra kärleksaffärer. Bland annat med en fotograf som har tagit otroligt fina bilder på henne. Och hennes sista utställning, och det är också intressant med tanke på att hon är så stor nu. Hennes sista utställning var ju en solutställning i Mexiko. Och den var precis innan hon dog, 1950. Och då var ju hon döende, så de bar in hennes säng så att hon äntligen skulle få uppleva den här utställningen i sitt eget land. Sen vet jag att hon också hade en utställning i Paris. Jag tror det var André Breton som ordnade den. Surrealisterna var ju väldigt fascinerade av henne. Jag vet att Picasso var på den utställningen och att han gjorde örhängen till henne. Jag tror att det var ett par händer och sådär. Så hon var ju oerhört inflytelserik, men då var det små gallerier. Och även i New York, hon följde med Diego till New York. Hon har skrivit så roligt om hur hemskt hon tycker det är i Amerika och vad hemska och vulgära amerikaner är, och de tänker bara på pengar. Men det var hennes stora liksom triumfögonblick. Det var ju när hon äntligen fick ha den här solutställningen. Och då var hon, jag läste en ny biografi som kom inte för så länge sedan, där hennes sista tid beskrevs att hon var jättelynnig. Hon ville bara ha massa mediciner. Diego hade flyttat ihop med sin assistent. Alltså allt, det var ingen rolig bild av henne.
Slutet där.
Nej, precis. Men det blev ju en, hennes begravning var ju tydligen helt makalös, och när de körde in henne i krematoriet, då satte hon sig upp. Det är också en sån här känd bild av Frida Kahlo. Att, och det var naturligtvis av värmen och att det kan hända med en kropp. Men tydligen så blev det, människor blev väldigt så här chockerade av den bilden, att, av hennes konturer när hon mötte elden. Liksom.
Ja, nej men det låter ju verkligen som en sån större än livet bild.
Men om man tänker på vad är det som drar så i hennes öde, då tror jag den där att leva fullt ut fast man vet att man har en skadad kropp, man kommer troligen inte att kunna leva så länge. Och ändå var så passionerad, det finns bilder på henne, hon går i demonstrationståg, hon målar liggande i en speciell korsett. Att liksom inte, hon var ingen offerkofta om man säger så, utan det var full rulle. Det är någonting med det som drar, alltså som gör att man attraheras av henne. Och sen hur hon lyckas transformera den här erfarenheten till konst. Det finns ju bilder som är fantastiska tycker jag. När Diego har inlett den här relationen med hennes syster och de, Kristina, och de stod varandra väldigt, väldigt nära, de systrarna. Hon har målat dem som ett blodomlopp, och att ådern emellan dem är liksom avklippt, och så sitter hon och gråter. Men samtidigt så kan man alltså tolka målningarna på ett helt annat plan. De handlar om Mexiko och sådana saker.
När vi snackar om, när du beskriver Frida Kahlo som den här kvinnan som ger sig hän och hennes omstörtande kärleksaffär med Diego. Jag kommer ihåg den här tavlan där hon har Diego målad i pannan och så heter den Tänker på Diego.
Mm.
Och då tänker jag på din bok som kommer ut som ljudbok nu, Äkta fransk gulmetall.
Mm.
Och huvudpersonen där, det är ju en kvinna som ger sig hän, kan man säga.
Ja, det är så märkligt. För jag skrev ju den 2009. Och då gavs den ut på ett litet förlag som heter Starfalk. Och nu ges den ut av Saga Egmont som e-bok och ljudbok. Det är väldigt länge sedan jag läste den själv. Men det som jag är intresserad av, eller var intresserad av då, det var just den här idén om att man kan bli besatt av någon på avstånd och sen tolka tecknen. Den har ju utan några jämförelser på något annat sätt vissa likheter med Lena Anderssons, den här boken.
Just det, Egenmäktigt förfarande.
Mm. Den handlar ju om en skribent som blir helt besatt av en filmregissör, har jag för mig.
Ja, och vilken slump.
Ja, och den, jag har inte härmat den. Min bok kom ju ut före den då, måste jag ju påpeka. Men min bok handlar om det här att du kan se någon och träffa någon och sen kan du bli så betagen i den personen att du tolkar alla tecken som den personen eventuellt sänder ut som att de är riktade till dig. Och det är ju det som Äkta fransk gulmetall handlar om. Den handlar om en kvinna som firar jul med sin partner och känner att hon älskar sin partner, men hon är inte on fire liksom. Och så blir hon helt enkelt besatt av den här Willy som han heter. Och han är ju en helt värdelös slashas. Men hon ser inte alls det, utan hon går över alla gränser för att vara i hans närhet.
Ja, och det är väl där den lite grann ställer frågan, men vad är kärlek då? För att den här kärleken eller passionen som hon känner, den rör ju kring allt som rör hennes liv och hennes omgivningsliv. Men den är samtidigt otroligt ensam, för att det finns inget riktigt möte med objektet för personen.
Nej, det gör det inte. Och det är nog förutsättningen för en riktigt ordentlig projiceringsförälskelse, tror jag. Det är väldigt svårt att hålla behålla den typen av passion eller föreställningen av passion om man verkligen lär känna en person. För då ser man ju att det är en riktig människa. Men du, nu ska vi väl lyssna på ert samtal.
Jag heter Divil Gravia, jag kommer in från Mexico stad. Och jag bor här i Göteborg för kanske nu 8 år. Cirka 8 år, kanske nästan mer 9. Och jag är en ljusdesigner och scenograf.
Jag träffade dig när vi jobbade i samma uppsättning med Vera Bergsack teatersällskap och Alla vindar är stilla. Men nu var jag faktiskt på en utställning, eller jag och Petra var på Världskulturmuseets stora satsning för 2022 som heter Viva Mexico. Och du är en av dem som har skapat den, eller hur?
Ja, jag skapade scenografi bara där i dessa utställning. Och jag arbetade med Världskulturmuseum för cirka 9 månader. Och det var en jättebra erfarenhet.
Det var ganska mycket fokus på Dia de Muerte, eller hur?
Ja, ja? Exakt.
Och hur skulle du beskriva Dia de Muerte?
Dia de Muertos är en jätteviktig dag för Mexikans folk. För oss det är jätteviktigt att vi firar med glad, inte med sorg. Eftersom för oss menar att våra älskade folk som är död kommer att visit för one night. Så det är så jättemycket att vi fira med fark, med mat, med drick, med alla att känner bra. Många familjer i Mexiko firar i olika sätt, med mest att familjen har en altar. En altar du placerar blommor, du placerar mat, du placerar ljus. Det är så mycket viktigt. Och också om din familj är religiös, du placerar en religiös image.
Solar, bollar.
Vi har ju alla helgorna och det finns alla möjliga dagar i olika kulturer som är ägnade åt att hedra de döda, kan man säga. Och i Mexiko är ju det dels en dag och dels ett sätt att se på döden, att man ska fira. Och det är också en estetik som jag tror färgar våran bild av Mexiko väldigt mycket. De här maskerna, de här dödssminkningen, lite kräftskivevibb mitt i alltihopa. Alltså allting på en gång.
Absolut. Det känns som att just den dagen, det är en sorts blandning av det här liksom gamla religionerna och det här katolicismen som har vävts ihop på något sätt.
I will explain this in English because it's quite difficult. I mean, for the Mexican people it's not so the black color doesn't mean really, really that it's supposed to be in the altar. So that is related with the dead is the orange. So that's why it's like a full of these flowers that I think in Swedish the name is marigold. In Spanish, we call cempasúchil. And this is really, really important because it's mixed with another flower that is like a red velvet. And it's also means a little bit about the blood, the passion, the love. And this is this kind of touch of this color. Also, it's really important the white. And we have flowers that call clouds. That this is a really small flowers in white, and then placera in some also in the bouquets and also in the altar, and means between the peace, between the light, between the hope. So it's like a mix of significance and symbols.
At least when I think about the Mexican yes. culture, and correct me if I'm wrong, then all of a sudden there's also a skeleton. Right?
Yes, it's true. But that, I should say, is okay. So at the beginning, before that the Spanish conquer happened, the pre-Hispanic people used to have like a kind of wall with a lot of skulls.
Yeah.
So, of course, when the Spanish came, they thought it was quite scary and it was not in the parameters of the Catholicism religious. So they changed for these sugar skulls. So that now are still present, no, on our altars.
Why Mexico? Why do you think that this sort of celebration of the death and remembering that we're only passing by, what connects it to the sort of Mexican soul, this?
You mean the Dia de Muertos? I think it's something that I read. I can't remember who wrote that, but they say that if you remember the people, they always be in your family and always will be in ourselves. So if you have someone that die, and then if you remember every day, it's kind of that he or she is still alive. So for Mexican, it's important one day, because I think it's like a collective celebration about it. So that nowadays, now it's mixed with all these problems that we have with the violence, and that many people is disappear, and now that with these political things that are not in a really good stage, that sometimes it's good to say, okay, so our point of view about the dead is completely different. So we can have the ones that that we want to remember, and we have the dark side that is something that we cannot control in that sense. So I think one of the points of this exhibition is they are trying to show how these cultural things have an evolution with many and many centuries, and even to the circumstances, the social circumstances, we are still with the capacity to try to have this traditional life with the same sense that it was in the beginning.
Yes, so do you think Mexico is dangerous now?
Yes, it is. It is. It is. It's not dangerous in the sense that it is not easy to feel so relaxed. Always is happen something, no? Like robbers, like these things. I think that is one of the problems with the big cities. And I think in a city that has 26 million of the population, I think the amount of people that can have job or not is on the extremes, no? Of course, and unfortunately, I should say that this is not the most safe country.
Yes, and perhaps we think about, violence and stuff like that, but I it was a
it was quite a fun story when you told me about driving in Mexico City. Did you dare to drive when you were in Mexico City at Christmas?
I was so nervous. I mean, it's you know, when you live there, you are used to the chaotic and the stress thing, and then you normalize that you are living with that. And then you become like that kind of person that if someone in another car try to get in the same road that you, then you push the car. But of course, after many years living here and don't drive at all, so I was like, I came from a little town. I was so nervous. I had almost had like a pain of my hands with the steering, like, I know it's impossible. So my family were laughing of me, like, come on, but you're Mexican. I say, yes, but I think I lose this sense of being a little bit aggressive with the other ones, you know. It's like yeah, it's I should say this sometimes now I realize how I was and how I am now. So I think I prefer to be more calm instead of living on this stress, and because it's quite tired. Just in one moment, it's like you feel that you are chewing metal. I respect all the Mexican people who needs to drive every day from their homes to the job. That is long distance. I think between the north and the south, you can do 2 hours, and it's still the city. So, with traffic, it's the double time. So,
but I guess it sounds like you are becoming, you know, very much both Swedish and Mexican.
I don't know if I should say Swedish, but I think more in this quality of life that Swedish people have. I mean, you enjoy to be in the sun, you enjoy some small things in that sense. And now I realize how important it is, you know, like practice exercise, like enjoy that time without rush. It's to have a fika without any stress. It's like these little pauses that give to your day a really other meaning. Totally and completely different. I mean, the pause that you do for do this fika is like, okay, so I need a break. And now it's like you broke with something that you are working, and then you charge the batteries, and then you continue in a really good way and in a really good mood. I think now I appreciate that stuff, that for me the pause it was, okay, the pause will be until I finish this. So your mind all the time is like working, you know, and you don't have time to do these things. It's like, no, it's so precious, so I need to do this. It's like, yeah, but 15 minutes will not change anything. I mean, it's also talk about efficiency.
But it's fun to hear, because I don't think very many Swedes think about ourselves like a sort of carpe diem nation.
You should. Yeah, it's what exactly you are used to, no? It's like, I mean, for me, when I grew up in Mexico, I was thinking, of course, all the cities and all the world should be like that. And of course not. When I was living in other countries, then I realized, like, wow. So we are totally different. In my case, I was more interested in lighting design. Always, or most of the times, I was more excited to do that. And it's not because scenography don't like me. No, it's because I could see that the light provoke more reactions, and you can control in a different way than the scenography, because the scenography is static in one way. I mean, it's like you can do these round things and move stuff, but at the end, it's still material, something that you see. And the light, no, you cannot touch it, but you can see it. And that can transform in many ambience and in many feelings and in so many other stuff. So that's why I was so interested.
Sol quedó, hoy viento amado. Y tú.
Och det hon gjorde på den här utställningen, visst var det en slags dödsinstallation kan man säga. En slags gravplats gestaltad med lådor och ljus. Och man fick skriva på små lappar, minns jag, människor som man längtade efter som hade dött.
Ja, nej men det var ju från ett område i nutida Mexiko där man bygger ihop såna här trälådor. Så det var kopplat till det här extremt hårda arbetet som ger så lite pengar att man knappt kan överleva på det. Och de som jobbar med det. Och samtidigt den här kulturen som verkar vara väldigt levande i Mexiko. Att se och minnas de döda. Så det var samtidigt i en... Hon hade byggt en ställning av de här trälådorna. Och placerat ljus in i dem. Och så kunde man plocka sidenband och skriva namnet på någon man ville minnas helt enkelt. Mm. Och knyta fast där.
I just said that the name of this installation is like Huacal Wall. And Huacal means trelóda. That is exactly using for the same things that here in Sweden, that put it apples and fruits and vegetables. Exactly talking about this installation, what I wanted to show, this fusion between the old Mexican culture with the contemporary culture. So one of the things that I wanted to do and realize is that now Mexico lives in a political situation that exceeds so many different social differences, and that of course means the amount of money that families can have. So, and for me it was to make like a kind of honor for people that is working all the time, like a day or night, to give that kind of things. And for me this like a boxes, I realized that it was so important in our culture, because it's part of the markets, it's part of many families that work with that, and that thanks to that families, many other families we can buy food. So, and also since exists a place that calls Ciudad Huacal in Mexico City, that is like a kind of recycle place where many people repair that exactly
boxes,
yes. So there for me, when they pile these boxes one of each other, it's precious and incredible. So I was thinking, why I don't create like a kind of pyramid that make that shape and that remember our culture, like our pre-Hispanic cultures. That's why it has that shape, like a kind of pyramid, but with a new vision, that is this, boxes that we use in the markets, that we use that. And the idea to put this... laces.
Ja, det fanns band som man kunde ta och skriva namn på någon som man ville hedra, någon som kanske hade gått bort, och knyta fast i de här lådorna.
Yeah, exactly. So it was an inspiration from the religious, because many people sometimes leave some thoughts or maybe names or maybe like a for say thank you to a saint or a Madonna or whoever people believe, then sometimes they wrote the thankful thing. So for me, I didn't want to be on respect of that. So we thought maybe it would be nice if people just write the name of someone that is missing. So maybe because it's in another country, not necessarily because it's death, but no, or something that you feel that you have a little bit of remembering. So that's why people can write a name or no of someone that is Sakna.
Yeah.
Yeah. So this is how we ended up, and the lights. It was also to remember these altares, no? These small spaces that the boxes give us is also to remember like this kind of altares in different way. I mean, it's like it's also in the church, it's also in a house, it's also can be wherever. But it's a small place where people can place the things that like, and it's like trying to catch the attention on that, no? And also this the shape of the pyramid, it was based or inspired in a pyramid that we have in Veracruz that called Tajín, and that pyramid have like a nichos, we call nichos, but there are like a little altares where on many centuries ago people have the altares for the gods and for many other rituals that they do. So it's a combination. That installation is a combination of many things. It's also like this contemporary influence, like I try to bring the nowadays aesthetics with a mix of many other things that Mexico have.
Well, hur skulle du beskriva Mexico? Bara med några få ord.
How I can describe Mexico? Mexico is a country that all the time is happy. I should say that it doesn't matter the social circumstances. Mexican people always is smiling. They are so attentive. People likes to love each other. And yeah.
Och du har nu lyssnat på Stollar Bollar återigen. En podd som görs av Karin Blixt, Björn Knutsson och Petra Reveny.
Och vi har pratat med Dibli Krabia. Och musiken gjordes som vanligt av Björn Knutsson.
Stollar Bollar.
Stollar.
Stollar bollar med Karin, Petra och Björn.